Välkommen till Babbelpodden, en podd om barn- och ungdomsböcker. Med två författare, Emma Andersson och Charlotte Cederlund. Emma, det är säsong 6.
Sjukaste någonsin.
Trodde vi från början att vi skulle köra på i 6 säsonger?
Jag tror det beror på vem man frågar, men inte om man hade frågat mig i alla fall. jag trodde ju typ så här redan första eller så andra säsongen att jag bara, what? Att vi får göra det här igen? Typ. Mm. Så att nej, hade absolut inte trott att vi skulle sitta här efter 6 säsonger.
Det var ju, det såg lite illa ut i slutet av säsong 5, för vi hade inte fått något förnyat stöd. Eller hur? Och vi behöver stöd för att kunna driva podden och kunna ha någon som är proffsig och kan klippa den och producera den åt oss.
Precis.
Så det såg ut som att vi kanske skulle behöva pausa en termin. Men då kom Region Skåne in som en räddande ängel i sista sekund och gav oss stöd så att vi kan fortsätta även med säsong 6.
Ja, jag känner att vi liksom... tyst minut låter fel, men något slags tack till Region Skåne. Det är liksom, ja, men de är bra redare i nöden den här säsongen. Stort tack till Region Skåne.
Verkligen. Vi insåg ju någonting när vi började planera den här säsongen, och det är att vi antagligen inte har presenterat oss sen vårt allra första avsnitt, vilket nu är ganska många avsnitt sen.
Vi brukade väl tänka liksom att men det är väl klart att folk lyssnar på första avsnittet, men man vet ju själv hur man är. Ja, börjar man lyssna på en podd så jag går inte tillbaka och kanske lyssnar på avsnitt 1 om inte jag har typ hört att det är typ det bästa avsnittet.
Mm.
Och det är det ju sällan. Även om vårt är fantastiskt.
Absolut.
Men vilka är vi då egentligen, Charlotte? Vem är du?
Ja, Charlotte Cederlund heter jag ju och är barn- och ungdomsboksförfattare. Har haft en lång karriär som brandingenjör tidigare. Brukar få höra att det är en väldigt märklig kombination att ha. Och till slut så insåg jag väl det också. Så nu har jag inte den kombinationen längre. Utan nu är jag faktiskt författare på heltid. Och jag debuterade med min allra första bok 2016. En ungdomsroman som heter Middagsmörker. Och har sedan dess gett ut ganska många böcker började faktiskt bli. Jag tror att min 18:e nyss kom ut. En blandning av... bilderböcker, kapitelböcker, faktaböcker och ungdomsromaner. Tycker definitivt att jag har världens bästa jobb. Kan inte riktigt förstå att jag faktiskt gör detta på heltid. Och att vi dessutom driver den här podden som en del av det jag gör på min arbetsvecka, helt enkelt.
Precis. Coolt.
Mm. Vem är du, Emma?
Ja, men jag är också barn- och ungdomsboksförfattare, huvudsakligen. Ja, jag har också hållit på med det här väldigt länge. Men jag har inte varit lika produktiv som du, för jag har ju jobbat väldigt mycket vid sidan om. Och jobbar ju fortfarande med ett annat jobb, större delen av min tid. Men jag debuterade faktiskt redan 2010.
Du var tidig.
Med en ungdomsroman som heter Där drömmar blir till. Och sen dess har jag skrivit... vad blir det nu? 5 böcker har jag skrivit. För både 9-12 ungdomar och även en vuxenroman har jag skrivit också. Så det har blivit lite ändå. Håller mig ofta i fantasygenren. Tycker om det övernaturliga. Och just nu så håller jag faktiskt på med en ny utgåva av min debutroman. Som kommer i höst. Så det är lite sån här flashback till typ så här... mig själv som tonåring. Och det ska jag försöka få någon rätsida på nu. Det händer lite med en skrivande på några år kan man väl säga. Men jättespännande och jättekul. Och som sagt, jag tycker också att det här är det bästa man kan göra. Jag är så glad att att det här får vara en del av mitt liv.
Kan du inte berätta lite om Där drömmar blir till för oss? Eller för våra lyssnare som kanske inte läste den när den kom ut första gången?
Nej gud, nej. Det är ju länge sedan. Det är 14 år sedan nu. Oj. Det var väl en, jag skulle säga att det var ett mycket barn av sin tid. Det är en fantasyroman som handlar om en ung tjej som likt mig själv i tonåren, tyckte att livet var lite sådär småtrist. Och som blir indragen i en annan värld och måste utkämpa någon slags strid mot en ond magiker som har tagit kontrollen över en drömvärld. Och ja, måste hjälpa till där helt enkelt. Det är väl... Den kom i samma veva som Twilight och allting sånt. Så jag tänker att ni har lite känslan där, tänker jag.
Men är det vad vi nu för tiden kallar för en romantasy?
Ja, kanske. Det är nog det mest romantiska jag har skrivit, faktiskt. Jag brukar inte blanda in romantik så jättemycket nu för tiden. Men det, ja, det kan det nog vara, faktiskt. Aldrig tänkt på det så. Men ja, absolut. Det är det, skulle jag vilja säga. Väldigt. Vad pysslar du med just nu, Charlotte?
Ja, men jag släppte alltså verkligen precis en bok. Det är bara en vecka sedan ungefär. Och det har varit ett stort boksläpp för mig. Därför att jag är ju precis som du. Jag älskar fantasy. Och jag, om jag väljer vilken genre jag gillar mest, så skulle jag säga ungdomsfantasy. Ändå har jag inte kommit ut med en ungdomsfantasy sedan 2019, tror jag.
Men du var ju lite ärrad efter din trilogi.
Jag var lite ärrad. Trilogier är jobbiga. Men jag har ändå känt att jag liksom, att jag har tappat bort lite mig själv i det. Men nu kommer det alltså en. Och det är en ungdomsroman som heter Revan. Som också är en portalfantasy. Det handlar om en kille som heter Sar som har det lite trassigt hemma. Han har kommit som flykting från Syrien ett par år tidigare. Förlorade delar av sin familj under flykten. Lever i liksom ett lite trassligt hemförhållande, mycket med tanke på att hans pappa har djupa depressioner, och sen så visade det sig att det finns ett hemligt ordenssällskap, det finns en portal till en annan värld och det finns de som vill utnyttja den här portalen och den här världen till saker som kanske inte är superpositiva. Och det låter ju väldigt mycket fantasy, det är ganska mycket fantasy, men idén kom egentligen till mig redan 2016 när jag var i Kiruna, pratade om min debutroman som utspelar sig i Kiruna och där fick kontakt med en ung kille som hade kommit från Syrien och som läste min bok och som kände igen sig i min huvudkaraktärs berättelse. Så vi höll kontakten, alltså under många år har vi hållit kontakten och skrivit till varandra. Och jag vet att jag fick en känsla av väldigt tidigt att jag var så glad att han älskade min debutroman. Men den handlar om en skånsk tjej som flyttar till Kiruna. Han identifierade sig i det och jag tyckte det var fantastiskt. Men jag fick också en känsla av att det borde finnas svensk fantasy som ligger ännu närmare hans egen upplevelse. Och det är därför jag har skrivit den här boken och det har tagit väldigt lång tid för mig att skriva klart den.
Jag har ju smygläst, visserligen en tidig version, men till alla er där ute som har väntat på ny fantasy från Charlotte, ni har inte väntat förgäves.
Tack, det är skönt att den är ute, verkligen.
Jättebra. Verkligen. Ja, men jag tänker att nu har ni koll på oss.
Mm-hmm.
Mm.
Kanske vi ska försöka få koll på något annat, något som du och jag har känt att vi har lite dålig koll på.
Precis. Vi vet det, har ju den här podden också för att liksom vi ska lära oss lite nya grejer. Och ett ämne som vi har pratat om egentligen nästan sedan start, men som vi liksom aldrig riktigt har fått ihop till ett avsnitt. Eller rättare sagt, vi har väl kanske varit lite för fega för att våga höra av oss typ. Men det är väl våra akademier i Sverige.
Precis.
Svenska Akademin och Svenska Barnboksakademin. Vi har väl varit lite sådär, vi har ändå varit branschen länge, både du och jag. Mm. Och vi har lite dålig koll på vad de gör.
Mm-hmm.
Vad gör Svenska Akademin utöver typ annonsera Nobelpriset?
Precis, och vad gör Svenska Barnboksakademin? Mm. För det låter som något väldigt bra. Varför Precis. Vet jag då inte riktigt vad de pysslar med?
Exakt. Så det tänkte vi att det ska vi ta reda på i det här avsnittet.
Yes.
Så vi ska prata med Mats Malm, som är Svenska Akademins ständiga sekreterare. Och vi ska prata med Petrus Dahlin som har anmält sig frivilligt att representera Svenska Barnboksakademin. Det ska bli jättespännande att höra vad de har att berätta.
Verkligen, jag tycker vi kör igång direkt.
Ja, men det gör vi.
Hej Petrus, välkommen till Babbelpodden.
Tack så hemskt mycket. Jättekul att få träffa er och komma hit i detta litterära rum.
Det tycker vi också, verkligen. Hur mår du idag?
Ja, men jag mår ganska bra. Jag var ute med några vänner igår och åt god mat och drack ett glas vin. Så att jag tycker att livet är snällt mot mig just nu.
Ja, trevligt. Ibland måste man ladda på med precis sån energi.
Ja, men det är precis det som behövs. För jag menar, annars sitter jag ju mycket hemma och skriver och skriver och skriver och blir uttråkad. Och, ja. Men det är ju meningen. Det är ju själva att jag försätter mig i ett uttråkat läge för att det ska bli något. Jag menar, så att man kan börja skapa helt enkelt.
Spännande. För du är ju faktiskt författare till vardags. Men det är ju inte därför vi har bjudit hit dig idag. Utan vi har ju bjudit hit dig som en representant för Svenska Barnboksakademin. Och det vi vill göra i det här poddavsnittet är att vi vill undersöka lite närmare vad Svenska Barnboksakademin egentligen gör. För vi fick en känsla av att vi hade lite dålig koll. Så vad är akademins uppdrag eller mål?
Jag menar, akademins mål är ju egentligen att uppmuntra och främja god barn- och ungdomslitteratur i grunden. Det är ju liksom det, om man ska sammanfatta det i en enda mening, så är det absolut viktigaste vi har att göra, och det är därför vi finns.
Just det. Och hur, nu blir det ju en väldigt stor fråga, men hur gör ni det?
Ja, men vi gör ju det genom att vi försöker påverka på olika sätt, alltså någon form av lobbyverksamhet. Vi i möjligaste mån träffar politiker. Vi ser om vi kan vara med i debatter. Vi är med inblandade i remissvar, till exempel i den här skolbiblioteksutredningen, som vi fått vara med och tycka till. Vi gör samarbeten. Svenska Barnboksinstitutet till exempel har vi haft såna här samtal kring, alltså barnbokslitterära samtal. Vi delar ut ett pris som heter Eldsjälspriset. Alltså för människor som då har engagerat sig vid sidan av sitt vanliga jobb, utan inte har betalt för det de gör, utan det extra engagemang för barns läsning runt omkring i landet. Det kan vara någon som jobbar väldigt hårt för att högstadieelever ska faktiskt börja läsa, trots att det kanske är den tuffaste målgruppen eller de tuffaste att möta. Och har jobbat konsekvent med det eller hittat nya sätt att göra det på som engagerar barn eller ungdomar. Och då delar vi ut Eldsjälspriset en gång om året. Vi åker runt och delar ut små gilladiplom också, uppmuntrande. Det kan vara till exempel, jag menar, Bokskogen nu senast, en liten bokhandel i södra Stockholm fick det. Jag var nere i Oskarshamn och delade ut ett sån här gilladiplom till en skola i Oskarshamn som så konsekvent har jobbat så jäkla bra med barn och läsning och engagerade bibliotekarier på skolan. Så då var jag där och delade ut ett sånt. Så att vi gör, alltså där vi kan påverka på olika sätt, så försöker vi vara på plats och göra det.
Just det. Känner ni att ni har en stor möjlighet att påverka, eller känner ni att ni behöver liksom slå er fram för att nå dit ni vill?
Alltså, vad ska jag säga? Vi jobbar ju med barn, och ni vet ju hur oviktiga barn är i vårt samhälle. På pappret står det att barn är jätteviktiga och det är framtiden och så vidare. Men i verkligheten så är vi, precis som många andra, känner en stor frustration när biblioteken läggs ner. Stor jättefrustration när skolbibliotek inte finns. Att det inte satsas pengar. Nu gör det ju det för första gången på länge från regeringen. Och satsa pengar på barnlitteratur här framöver. Men att, alltså, vi känner väl att, precis som alla de andra, att vad fasen, är det ingen som bryr sig hårdare och mer? För det här är ju här vi kan skapa en skillnad. Här kan vi göra en förändring. Här kan vi liksom få barn att bli läsare och bli fantastiskt fina medborgare som är... kan kritisera, ifrågasätta, som kan bli en del av samhället, som kan skriva kommande promemorier och bli politiker till och med. Alltså, de kan ju, det är ju, vi känner nog en djup frustration i det där, och vi känner också att vi gör ju det här också bara på fritiden, och det här skulle vi kunna göra jättemycket mer. Vi är också, jag tänker att vi har ju en lång erfarenhet utifrån att vara författare, och som författare är man ofta ute i skolor och man är på bibliotek och man träffar alla de här barnen och ser skillnaderna i samhället mellan de utsatta där man inte har, kanske har hjälp och möjligheter, och man kanske har, kommer från en familj eller en bakgrund där man inte har det här stödet hemifrån, och skillnaden till att man har allt egentligen. Och här vill ju vi vara med och försöka hjälpa till och påverka och lyfta upp det här. Så att ja, vi känner en frustration, men vi känner också att vi kan göra lite skillnad. Men vi skulle önska att vi kunde lägga ner mer tid på det än vad vi gör.
Det är kanske ibland den största utmaningen, känns det som, när man vill jobba med just de här frågorna. Det är att det nästan alltid görs ideellt. Det gör ju vi, vårt arbete ju också till största del ideellt. Att det finns inte andra möjligheter, helt enkelt. Men du, i Barnboksakademin så finns det 18 stycken ledamöter. Vem är det egentligen som utser de här ledamöterna?
Ja, men då finns det ju flera nomineringsinstanser runt omkring i Sverige. Det har varit olika, det har varit Litteralund och Littfest i Umeå, och det har varit på bibliotek och en del, ibland de bokhandlare också, som nominerar till det här. Och så får vi en lista, vi som redan sitter i akademin, och så röstar vi helt enkelt på vem eller vilka som vi ska ta in. Och där försöker vi ha en bredd, att både vilken typ av person saknar vi här i gruppen, men också vilken typ av verk, så att det inte blir något elitistiskt eller ja, så vidare. Det är jätteviktigt att det finns en stor bredd.
Just det. Hur länge sitter man som ledamot?
Först sitter man i 5 år, och sen så om man är sugen på att fortsätta så sitter man 3 år i taget. Och det är ju helt fritt. Känner man, nej, det här är ingenting för mig, jag orkar inte, eller mitt liv har förändrats så pass mycket så att jag har verkligen inte tid med det här, så är det bara att hoppa av. Det är hur enkelt som helst. Men vi försöker ju såklart, alltså livet har ju, det finns ju andra saker i livet, och då är det ju så att har man en svår period där man tycker att men jag har jobbigt nu, eller det har hänt någonting i familjen, då kan man ju vara lite vilande, och då behöver man inte vara jätteengagerad, för man känner att jag kommer tillbaka om ett år. Jag är med, men då kommer jag engagera mig mer. Så att det är väldigt flexibelt och öppet. Väldigt mänskligt på det sättet.
Hur mycket tid behöver man lägga ner som ledamot? Eller förväntas man lägga ner?
Vi har ju ett antal möten varje år. Kommer jag inte ihåg hur många, typ 6 stycken möten. Vi försöker träffas en gång om året och har med en övernattning och prata om tematiskt vad vi ska göra framöver. Vad vi ska försöka jobba med och fokusera under det här året. Sen så är det ju väldigt upp till var och en. Om man hittar någonting som man själv brinner mycket för, som ligger under barn- och ungdomslitteraturen, hur kan vi främja den? Hittar man någonting som man brinner för, då kan man få lägga ner hur mycket tid man vill faktiskt.
Ja, men det är bra att det ändå är flexibelt, får man väl säga.
Ja, det är det. Och samtidigt så är det ju det som är bland annat, jag menar, livet är fullt av andra saker. Vi är barnboksförfattare och illustratörer. Vi ska överleva man får jobba ganska hårt för sin peng. Så att det är väl det som är den ständiga kampen, tyvärr.
Mm. Det för mig faktiskt direkt in på det som är min nästa fråga. Det är just den här arbetssituationen för barnboksförfattare och illustratörer då, som är ganska tuff, och där försörjningsmöjligheterna inte direkt blir bättre när åren går, utan snarare sämre, och att det är väldigt svårt för de flesta att försörja sig utan att ha jobb vid sidan om. Men hur är det här någonting som ni pratar om på akademin?
Ja, vi pratade om det på senaste mötet faktiskt, och konstaterade att det har nu alltid varit tufft, men det är nog tuffare nu än någonsin, för landskapet har förändrats. Det har blivit en skillnad, det är ett hårdare klimat. Tidigare var det ju så att fick man ge ut en bok, så fanns det ju en stor sannolikhet att man fick ut en bok till, och författarskapet satsades på från förlaget. Idag, ungdomsboken är ju, låter hårt nästan, men mer eller mindre utraderad. Läsningen och försäljningen av 9-12 böcker går ner nu också. Marknadsavdelningarna är ju till och med och tycker till och tänker kring vad som ska ges ut. Och så var det ju inte tidigare. Det fanns plats för den här udda, smala litteraturen. Nu ska det sälja och förlagen har det tufft också såklart och de sparkar ju folk. Och vi är ju en del av det där och en del författare får söka sig till fler förlag. Innan var ju det nästan heligt att man faktiskt inte bara var med ett förlag. Man ligger bara med en. Men nu är det ju mer öppet, precis som det har varit för illustratörer tidigare ganska länge. Och tittar man på det här med, jag menar, biblioteken som har varit en viktig bas hela tiden. Och om man har en bra recension i BTJ, då kan man räkna med att ja, men då har vi 1500 ex som kommer att säljas. Idag kan man ju inte det heller. Så att det har blivit ett torftigare klimat. Torrare, så att det blir negativt. Sen kan man ju, om man ska vara krass också, säga att det är ingen mänsklig rättighet att vara kunna leva på att skriva böcker eller vara, illustrera. Så enkelt är det ju också. Men jag tror att det udda, det konstnärliga, det annorlunda, det som skapar något nytt, det finns ju större risk att det blir mindre av sånt om man tajtar till allting så hårt som det har blivit sista åren faktiskt.
Just det. Jag tänker att det här nästan också hänger ihop lite med detta, men att i höstas så annonserade ju Sveriges regering om att de ville ta fram en svensk kulturkanon, som enligt deras pressmeddelande då sa att de vill göra svensk kultur tillgänglig för fler och de vill att det ska vara ett levande och användbart verktyg för bildning, gemenskap och inkludering. Hur ställer ni er till det här förslaget?
Vi har ingen enad front kring detta. Här tycker vi väldigt olika. En del tycker det är för jäkligt och det behövs absolut inte skrivas på näsan vad vi ska läsa. Andra tycker men det kan vara bra, för det finns någonting att ställa saker och ting emot. En kanon kan du ju älska, men du kan också hata den, och det kan ju också ena människor och säga att jag tycker den där boken var så jävla dålig. Det skapar ett shit mellan människor också, och det, på det sättet, jag tror att shit kan också behövas i vårt samhälle. Man kan vara emot eller för någonting. En kanon kommer inte göra någon skillnad, men det, om det är en del i en större strategi med många fler tankar på vad som ska hända, då kan det finnas kanske ett sammanhang där det tillför någonting också. Det tror jag absolut. Men vi har ingen enad bild i det här.
Nej, jag förstår. Alltså, det är väl också känslan när man pratar med sina kollegor att det är olika åsikter, men en åsikt som ändå är ganska så genomgående är ju rädslan för att en kanon bara innehåller klassiker, och om det bara är äldre klassiker som vi ska försöka få våra unga att läsa, vad händer med nyproducerad barn- och ungdomslitteratur då? Vad tänker du om det?
Ja, men det finns väl alltid en risk att det finns klassiker med. Och jag, det är ju jättetrist att säga att man har något emot klassiker, för det har jag inte, även om du tvingade mig att välja där. Jag tycker att det finns ett värde i det, absolut. Och det finns ett värde i ett samhälle där man har bitvis gemensamma punkter som man kan relatera till och prata om. Och där finns det ju något positivt. Och en klassiker blir ju på ett sätt som en kliché. Det finns en sanning bakom en kliché. Det finns ett värde i en klassiker, annars skulle det inte bli en klassiker. Men det är ju bara en del av allting. Jag förutsätter ju att det finns så mycket mer än bara just den kanon som de vill att man ska läsa, att det tillförs just det nyskapande, det annorlunda och de framtidens kommande klassiker, så att säga. För det kan man ju aldrig veta vilka det blir, helt enkelt.
Nej, helt rätt. Jag tänker, ni är ju många i ledamöter, ni har uppenbarligen olika åsikter och jag tänker att ni också har olika saker som ni brinner för. Vad är egentligen den fråga som du själv brinner mest för?
Det finns en fråga jag brinner jävligt mycket för och jag skulle kunna... och det är ju skolbiblioteken. Jag är ute mycket och gör författarbesök runt omkring i Sverige. Och jag har sett de värsta och de bästa exemplen i hur människor har det på arbetsplatser för lärare. Och hur barnen, man känner, hur ska det gå för de här? Vad har de för framtid? Och jag tror på riktigt att ett skolbibliotek gör skillnad. Eller jag vet att det gör skillnad, för jag har sett det själv. Ett bra skolbibliotek med en engagerad bibliotekarie som är utbildad och har en kunskap kring böcker och kan följa barnen kontinuerligt över tid för att se, ja men den här lilla killen, nu kommer jag ihåg att i tvåan gav jag honom den här typen av litteratur och nu är han i fyran och han är vilsen och han tycker det är tråkigt, men jag ska prova att lura på honom den här boken. Alltså den kontinuiteten gör skillnad. Precis som, jag menar, vi har väl alla någon lärare vi kommer ihåg som man älskar i själ och hjärta för att den personen var viktig för en på olika sätt eller gjorde en skillnad för en själv. Och där tror jag att skolbiblioteken är en sån. Och det borde fan vara, det är inte bara lag för det är ju liksom, men det borde vara ett jävligt högt straff om man inte har det. Och det borde vara läsning, varje morgon borde varje klass börja med en kvarts läsning. För har vi inte läsningen, då kan vi lägga ner alla andra ämnen. Så att här är grunden till allt. Så det brinner jag för.
Bra svar. Jag tänker att vi kan bara hålla med. Eller
ja, verkligen. Ett brandtal vi kommer att komma ihåg.
Men du Petrus, avslutningsvis. Du innehar stol nummer 15 i Barnboksakademin. Hur länge tror du att du kommer sitta kvar?
Ja, men jag var väl tvungen att räkna häromdagen på hur många år jag har suttit och jag tror att jag har suttit 6 år. Jag tackade ja för något år sedan till att sitta ett par år till, för det hade gått 5 år då. Så att jag sitter ju minst 2 år till, absolut. Och jag menar, dels för att det är ett sammanhang där man kan påverka och skapa saker. Dels så ska man ju också erkänna att som författare så är det ett ganska ensamt jobb att sitta hemma och skriva. Och det blir ett sammanhang där man får träffa kollegor. För ingen är ju, även om vi konkurrerar om samma läsare, så är vi ju faktiskt mer kollegor än vad vi är konkurrenter. Och jag tror att det tillför och ger så jäkla mycket att träffa andra människor som håller på med samma saker. Diskutera igenom problem. Och när man möts i den verkliga verkligheten så det händer ju saker i samtalet där man kan hitta nya tankar som kan bara leda till någonting nytt och någonting, en förändring. Så att jag tänker nog sitta kvar ett par år till. Om inte de tröttar på mig, då är jag ju den första att säga, ja men visst, jag går ut med hunden istället. Jag har en ny hund, så att hon behöver ju också lite uppmärksamhet.
Vi ser fram emot att följa den här utvecklingen. Jag är övertygad om att de kommer vilja att du sitter kvar. Men tack snälla för att du ville vara med i podden idag och berätta för oss lite mer om Barnboksakademin. Jag känner att jag har fått en mycket tydligare bild av vad det är ni gör.
Ja, det är. Ja. Ja, men vad bra. Jag skulle kunna prata timmar om alla olika typer av, jag menar, projekt vi har gjort som, jag menar, som, ja, men det ska jag inte göra nu. För nu avslutar vi.
Så. Tack snälla för att du vill vara med, Petrus.
Tack själv. Ha det fint.
Hej Mats, välkommen till Babbelpodden.
Varmt tack.
Hur mår du idag?
Ja, det är fint. Det har varit en händelserik vecka. Vi börjar trappa ner här. Det här blir en lagom avslutning på den, tycker jag.
Spännande. Vi är jätteglada för att du vill komma hit idag. Och vi har ju bjudit in dig för att prata om din arbetsplats, Svenska Akademin. Och jag tycker ju ändå att jag har rört mig i Kultursverige ganska många år. Men för mig så skulle jag ändå säga att det finns ett väldigt stort skimmer av mystik kring Svenska Akademin. Vad gör ni egentligen?
Ja, man kan säga att det finns ju rätt många akademier i Sverige och alla har ju egentligen till uppdrag att vara nyttiga. De ska vara till nytta och göra saker hellre än att synas med dem egentligen. Så att, ja, man kan undra mycket vad de här olika gör. Och det är inte så stora pukor och trumpeter för det mesta egentligen. Men det grundläggande uppdraget handlar ju om det svenska språket och alltså den svenska litteraturen. Det har vi haft i 236 år, det var sedan 1486 och 234 år kanske det blir. Och sen från 1901 så har det också handlat om världens litteratur då, med Nobelpriset. Det är otvetydigt så att Nobelpriset syns mer, särskilt i omvärlden. Men akademin arbetar väldigt mycket för det svenska språket. Gör 3 ordböcker en historisk ordbok som faktiskt är helt exceptionell för ett så litet språk. Den blev färdig förra året, 39 band över 2 meter i hyllan. Och där kan man alltså gräva sig igenom kulturhistoria på de mest sagolika sätt. Det är faktiskt en riktig kulturklenod. Sen så finns det 2 andra ordböcker. Den ena är SOL, det är den här lilla blå boken som är mest känd egentligen. Den ger råd egentligen om hur man böjer ord och använder dem. Medan det också finns en svensk ordbok som helt enkelt är en samtidsordbok som ska vara så behändig som möjligt. Både de här 2 senare de finns som appar som ryms i var persons ficka. Vid sidan av det så delar vi ut en ganska lång rad med priser till författare, översättare, kritiker, lärare, bibliotekarier och andra. Vi ger bidrag till rätt många tidskrifter, litteraturfestivaler och andra bidrag. Och vid sidan av det då så driver vi på en del saker som är mer entydigt riktade mot läsning kanske. Det här har ju blivit väldigt uppmärksammat under det senaste året. Och det verkar på tiden. Vi har arbetat med det rätt länge tycker jag på en rad olika sätt. Thomas Riad, en av våra ledamöter, han har ett projekt som vi kallar Intensivsvenska. Det handlar om att ta fram nya effektiva metoder för att lotsa in en nyanlända i det svenska språket och alltså i det svenska samhället. Det här började för en rad år sedan nu. De hade på att implementera det här i ett antal skolor med Skolverket nu. De hade också på att planera för att använda sina erfarenheter av det arbetet för inte svenska som andraspråk utan svenska som första språk också. Alltså, hur kan man förbättra svenska undervisningen i skolan? Jag själv tog med mig, vi har Litteraturbanken som är en jättestort digitalt bibliotek. Inte för att vi älskar digitala böcker nödvändigtvis, men för att det ska finnas så mycket tillgängligt som möjligt i den. Det finns massvis med böcker alltså, och introduktioner man kan ta sig fram och lära sig om. Svenska Akademin har varit huvudfinansiären av den under alla år. Men det har varit en rad andra som har varit med och samarbetat om det och är det fortfarande. Där i alla fall byggde vi en sorts skolavdelning med 2 riktiga experter, Ann Boglind och Anna Nordlund, som ger råd och hjälp och material för lärare som vill inte bara introducera sina barn i den äldre litteraturen utan också barn och elever ska jag säga. Utan också få ganska generella tips om hur man kan undervisa på litteratur. När jag började på Svenska Akademin då kom de till mig och föreslog en alldeles väldigt fysisk bok istället som skulle delas ut till varenda 6-åring blev tanken. 60 dikter, både gamla och nya. Bara en del av dem skrivna för barn, nya illustrationer i en fin bok som varenda 6-åring fick 2021. Vi samarbetade med En bok för alla, Skolverket, Läsrörelsen och det är faktiskt en diktsamling som gick ut i 250 000 exemplar till alla 6-åringar med föräldrar och också till skolor i klassuppsättning.
Det är ju väldigt mäktigt. Ni låter ju som att ni gör väldigt, väldigt mycket mer än vad vi hade koll på.
Ja, olika personer märker av olika delar i allt det här.
Absolut. Men akademin har ju 18 ledamöter. Vem är det som utser ledamöterna i Svenska Akademin?
Det är ju akademin själv som väljer in nya när det behövs.
Vad behöver man? Behöver man ha någon särskild bakgrund för att bli liksom påtänkt som ledamot?
Ja, man ska ju gärna kunna arbeta mycket med saker som ligger just i akademins intresse. Som sagt, det finns ett antal akademier, men det finns ingen som har så intensivt arbete för alla ledamöter. Vi säger ingen akademi som har så få ledamöter. Vi är bara 18 stycken. Andra akademier kanske har 60 eller 100 rent av. Så vi träffas ju varje vecka under terminstid och avverkar ganska många olika saker. Och det finns ju ett antal olika kompetenser som behövs. några språkvetare behövs, författare behövs, litteraturvetare. Men så ska man ju också ha styr på andra saker. Det kan vara diverse olika, mer främmande språk. Jurist är ju exceptionellt bra att ha med sig, journalistik, sakprosa. Det blir viktigare och viktigare, historiker. Så det handlar ju, det så ser man ju rakt på personer som skulle passa. Men sen så när det uppstår luckor i akademin så får man se också vad det är för kompetenser som behövs.
Har man då liksom uppgifter kopplade till sin bakgrund eller liksom kan man till exempel vara med som jurist och jobba med någonting helt annat liksom, om man tycker det är spännande?
Ja, nej, men det är ju allsidigheten i det här som är så spännande, och är vi så många som kommer från olika håll så blir det ju ofta väldigt konstruktiva samtal med överraskande perspektiv från håll som man inte alltid hade väntat sig. Litteraturforskare och författare arbetar väl mest självklart kanske i kommittén. Vi har en språkkommitté där språkforskarna arbetar tydligare och så vidare. Så att, det finns ett antal olika grupper som förbereder ärenden som vi sen diskuterar alla år.
Och du, Mats, du är ju ständig sekreterare som är liksom en lite slags ledarroll väl för akademin, skulle jag väl säga. Håller du med om den?
Ja, min uppgift är ju att egentligen förbereda alla ärenden och se till att de utförs. Och det är klart att då kan jag också påverka rätt så mycket vilka ärenden och nya idéer som vi tar in. Sen är det också min uppgift att se till att vi når en sorts enighet i det hela. Så jag ska inte driva, det är inte så att jag bossar omkring de andra, utan förutsättningen är att vi kommer överens om saker.
Vad tycker du bäst om med ditt jobb?
Ja, det är en intressant fråga det här. Det har varit mycket, mycket roligare än jag väntade mig. Det är en helt underbar grupp människor, ledamöterna. Och det är också en helt fantastisk personal, för vi är 14-15 stycken som arbetar i huset. Jag är då både anställd och ledamot, lite konstig ordning. Dessutom så träffar jag ju många andra personer och organisationer som är jätteintressanta, konstruktiva hela tiden. Det finns otroligt mycket roligt att göra.
Vi skulle ju egentligen mest vilja prata om barnböcker, men innan jag går in på det så tänkte jag ändå att jag vill liksom snudda lite vid, för akademin fick ju väldigt mycket uppmärksamhet i samband med MeToo-rörelsen under 2017, och det stormade ju ganska mycket bland ledamöterna under den här perioden, och vi ska inte gå djupare in på det, men jag tänkte mest bara liksom, hur ser ni på ert arbete idag? Har ni liksom fått arbeta för att återvinna allmänhetens förtroende efter det här?
Jag tror inte att förtroendet är helt återvunnet än, men utgångspunkten är helt enkelt att när det var väldigt tumultartat, jag var inte med då ska man säga, jag blev invald 2018, började som sekreterare 2019, började arbeta också 2019. Och man får säga att det som behövdes var stabilitet så att vi kunde göra det som vi behövde göra, alltså arbeta hårt och någorlunda fokuserat. Och det har vi arbetat ganska hårt på. Det finns en bra arbetsro nu som är mycket konstruktiv, tycker jag.
Vad skönt att höra. Vad ser annorlunda ut idag jämfört med för cirka 7 år sedan? Har det hänt mycket på de här åren?
Ja, det är lite svårt att finna sig eftersom jag inte var med då tidigare. Men vi arbetar väldigt mycket med det. Det hade man redan börjat med innan jag kom in. Så strukturen, vems ansvar ligger var, hur samarbetar man med varandra och vad gör man när oenighet uppstår, eller snarare kanske hur försöker man undvika oenigheter som är av fel slag. Det är klart att vi tycker olika, alla har olika åsikter, det är en del av meningen här, när vi ska kunna komma till en situation där vi alla är nöjda med utgången av varje enskild fråga. Det finns ett större arbete, mycket mer tydlighet då på förutsättningarna för det hela, både för ledamöterna men också mellan ledamöterna och personalen. Och en hel del tydlighet utåt också. 2019 så kom den första verksamhetsberättelsen där vi summerar året de har haft en rätt läsvärda. I något nummer så är det mycket dikter av Kristina Lund just efter att hon hade gått bort. I ett annat nummer så är det en rad dikter som vi hämtade ur böcker som olika författare hade givit till Kjell Espmark när de har skrivit en hälsning till honom och skrivit en dikt, dikter som ingen annan känner till. Så där beskrivs ganska mycket vad vi gör plus ekonomiska redovisningar och sånt där. Så den som vill lära känna bättre vad vi gör kan gå dit.
Mm. Men spännande. Vi som sagt brinner ju lite extra för barnböckerna. Det är ju där, det är det podden handlar om allra mest. Och jag tror att vi är nog inte ensamma om att så här, oroa oss väldigt mycket för alla rapporter som visar på att barn väljer bort läsning helt enkelt och att läsförståelsen hos unga blir allt sämre. Hur ser ni i Svenska Akademin på liksom, statusen på barn- och ungdomsböcker i Sverige idag?
Vad jag förstår så finns det ju fantastiskt många bra böcker, alltså produceras mycket böcker och finns ju ganska bra utbud och så är ju bara problemet att det är konkurrens om uppmärksamheten rätt mycket. Vi tror också att ganska mycket handlar ju om att lärarna inte får tillräckligt bra resurser helt enkelt eller arbetsvillkor. Det behöver förändras skulle man tycka. Det som vi själv tycker att vi kan bidra med då det är att vi uppmärksammar lärare och skolbibliotekarier och bibliotekarier som gör särskilda insatser för barnens läsning, för att förmedla litteraturen till dem. Vi gav ut den här boken då, Dikter för sexåringar, som ju det var roligt. Det var flera som har sagt att de var rätt misstänksamma i början och undrade vad skulle det här vara bra för. Och sen så blev de helt överväldigade av hur bra det gick att läsa med barnen i klassen. Tanken är att föräldrarna ska kunna läsa boken med sitt barn men också att lärare ska kunna använda dem. Vi är faktiskt ute en ny uppföljare till den. En ganska, ungefär lika stor bok som är riktad mot mellanstadiet. Den kommer i höst lagom till läslovet som vi har tema poesi dessutom. Vi arbetar en hel del med läsrörelsen som ju oavbrutet uppfinningsrika sätt att nå ut och främja läsning. Våra resurser är ju inte våldsamma jämfört med samhället stort, men vi försöker att vara till nytta på de punkter som vi ser att vi kan göra bäst nytta.
Just det. Jag tänker så här att som en del av barnlitteraturen eller barnboksbranschen som vi ändå är så är det ju ofta så himla enkelt. Alltså det känns ofta som att man är väldigt ensam, som att vi som skriver barnböcker och vi som verkar kring barnlitteratur att vi står så ensamma på den här fronten och att det är vi som ska försvara hela den svenska läsningen. Men när du berättar nu så låter det som att ni ändå driver ganska många projekt som är riktade mot barn på olika sätt som jag tänker att de flesta inte känner till. Är det inte viktigt att vi känner till det eller tror ni att ni har brustit i information och kommunikation? För jag tänker att det här borde alla veta.
Den här boken, den är ju jättebra om fler känner till och om olika lärare känner till den också och får lite klart för sig vad man kan göra med den. Vi har gjort informationsmaterial. Det finns en handledning med tips för hur man använder den och sånt där. Nu är det är svårt att nå ut ordentligt. Vi säljer ut den till varenda skola, bokstadieskola. Ibland så fastnar det nog kartongen i källaren eller något sånt där. För att de inte visste vad det var riktigt. Så med det där vill vi gärna nå ut bättre. Det är lite svårt. Vi hade en inspirationsdag där vi fyllde Börssalen här i Börshuset med så många lärare som fick plats. Och det var väldigt, väldigt roligt. Riktig höjdare. Men hur många vi än klämmer in i salen i huset här så är det så väldigt få som vi når på det sättet. Vi skulle verkligen behöva hitta bättre sätt att nå ut. Vi arbetar på det. Sen det är roligt om varje enskilt pris som vi delar ut uppmärksammas till exempel. Men det är, det är inte viktigt för oss egentligen att berätta att vi delar ut så många priser.
Vi pratade med Petrus Dahlin från Svenska Barnboksakademin här för en liten stund sedan. Och han pratade ganska mycket om att de jobbar en del med att liksom påverka politiker och sådär. Att det är lite lobbyism och sånt liksom bakom kulisserna som vi inte ser så mycket. Jobbar ni också så? Eller, liksom, är ni på något sätt liksom engagerade i liksom, om man säger läsningen som en politisk fråga?
På ett grundläggande plan så kan man ju säga att språk är ju politiskt. Det handlar ju om demokrati och tillgänglighet till det offentliga samtalet och de här sakerna. Men vår organisation är ju inte politisk på ett mer konkret sätt. Så vi har planer på att bjuda in kulturutskottet och utbildningsutskottet för en temadag om läsning i skolbibliotek. Till exempel, sånt kan vi göra, men vi brukar inte föra intima samtal med, eller vi är inte en påverkansorganisation på det sättet.
Nej, vi funderar lite på här också, för vi i helgen kan man säga så träffade vi några författarkollegor och när vi frågade dem liksom så här, nu ska vi träffa Svenska Akademin, vad vill ni fråga dem? Och då hade de en ganska intressant fråga just utifrån, för vi pratar ju väldigt mycket om liksom just det här, vad händer om barn slutar läsa? Vad händer med framtiden? Då kommer inga vuxna att läsa heller till slut. Och med det i åtanke och dessutom att villkoren att försörja sig som författare i Sverige blir allt tuffare. Kommer det någon gång att komma en ny svensk Nobelpristagare med tanke på liksom, det rådande klimatet för dels författare men också läsare i Sverige idag?
Det finns många bra författare i Sverige och i många andra länder. Det senaste var Thomas Tranströmer och nu fördelas ju inte Nobelpriset på länder. Det hade varit mot Nobels testamente att fördela rättvist över världen, utan det ska gå till en person och den personen väljer man ju varje år. Så att det kommer säkert att hända igen, det är jag övertygad om. Men när det händer, det går inte att säga.
Ja, men det hoppas vi verkligen på.
Och under tiden alltså, så ger vi verkligen rätt många priser till författare. Det är ju fantastiskt att se det här blomstrande författandet i Sverige.
Ja, drömmarna och fantasin och språket saknas ju än så länge inte i alla fall. Men jag tänkte avslutningsvis, ständig sekreterare, det är en väldigt, men det skulle jag ändå säga, en prestigefull post. Vad hoppas du att du blir ihågkommen för som ständig sekreterare för Svenska Akademin?
Jag tycker att under min tid hittills så är det två saker som jag är särskilt nöjd med. Det ena är att jag fick fram en ordning för att uppdatera SOB i den historiska ordboken som jag alltså blev färdig då i förra året. De äldsta banden, de är 140 år gamla. Det behöver verkligen uppdateras. Och jag fick till ett samarbete med några andra stiftelser och organisationer som gör att under de kommande 7 åren här så kommer det att bli en digital uppdatering av den. Det kändes väldigt bra. Men det helt överskuggande, det är faktiskt det här arbetet med för ungas läsning. Den här boken är bra poesi som att ändå få ligga bakom en diktsamling som går ut i 250 000 exemplar. Då kan man faktiskt känna att det är lite gott att ha makt ibland också.
Det är inte upplagor vi barnboksförfattare är vana vid, så att det låter som sagt helt fantastiskt. Tack så jättemycket Mats Malm för att du ville vara med i podden idag.
Tack så mycket för inbjudan.
Visst har vi lärt oss mycket idag, Charlotte?
Verkligen. Alltså, jag visste ju att jag hade dålig koll. Men jag hade nog ändå inte gissat att det var så lite jag hade koll på.
Nej, men verkligen. Jag måste säga att jag alltså skryter väl, eller jag vet inte, det är fel ord, men jag brukar väl ändå säga att jag har varit i branschen jättemånga år, alltså snart 15 år, och jag kan ändå känna att jag hade ja, men nästan lite skäms för att jag hade så dålig koll faktiskt. Så att jag måste säga att jag lärde mig jättemycket och fick en väldigt bra bild av vad båda akademier gör nu.
Eller hur? Det känns ju som att det pågår många intressanta projekt hos båda akademierna som är riktade mot barn, barns läsning, mot de som arbetar med barns läsning. Och det känns ju väldigt positivt ändå.
Det man kände snarare är ju att de hade behövt en bra kommunikatör kanske. Som hade berättat mer om deras projekt. För det känns verkligen som att det är synd att det pågår liksom lite i skymundan tycker jag. Mm. För att det känns som att ofta när man pratar om läsning och problemen med läsning och att det inte händer tillräckligt så är det just det, att det händer inte tillräckligt. Men kanske är det så att det händer väldigt mycket som vi bara inte känner till.
Mm. Ja. Nej, men det blir, jag tänker att nu ska jag hänga med bättre. Jag ska försöka hänga med och se vad det är som händer just kring de här projekten och så. För att det känns som någonting man vill ha koll på.
Men verkligen, och nu tänker jag också att det är, nu vet vi vad vi ska ha span på. Att man har liksom hört det nämnas. Jag tycker ofta det är så, har man hört någonting nämnas en gång och sen precis så ser man det överallt.
Precis.
Men vi brukar ju vanligtvis boktipsa vid det här laget.
Precis.
Men det kommer vi inte göra idag.
Nej, det är lite sorgligt. Men vi har någonting väldigt bra istället.
Vi tänkte väl i alla fall testa och köra ett helt nytt segment den här säsongen. Mm. Och vad kommer vi kalla det, Charlotte?
Skånsk läsinspiration.
Och då kommer vi att prata med personer, organisationer som vi tycker inspirera oss och som vi hoppas kommer inspirera er också.
Precis, och nu heter det skånsk läsinspiration, men det här är ju läsinspiration för alla. Det är bara det att de kanske eventuellt pratar skånska, och det gillar vi ju.
Precis, det gör ju vi också, så jag tänker, har ni tagit er igenom 6 säsonger med oss, då kommer ni överleva det här också.
Precis, men jag vill också säga så här till alla som älskar boktipsen, det är jag. Det har varit så otroligt roligt att i 5 säsonger få läsa så mycket riktigt bra svensk barnlitteratur, så är det ganska sannolikt att den kommer tillbaka.
Absolut, men ja, är ni redo att bli läsinspirerade?
Ja, jag är i alla fall.
Nästa, skånsk läsinspiration. Skånsk läsinspiration.
Hej Amanda, välkommen till Babbelpodden.
Ja men hej, tack så mycket. Kul att vara med.
Hur mår du idag?
Jag mår fint, tack. Hur mår ni?
Vi mår jättebra.
Mycket bra!
Vi har poddpremiär idag så det är väldigt bra.
Då är vi glada.
Precis. Vi har ju bjudit in dig här idag för att vi vill att du ska berätta lite om Berättarministeriet som finns en tidigare i Stockholm och Göteborg men som faktiskt nyligen har öppnat upp även i Malmö. Skulle inte du bara kunna börja med så här, vad är Berättarministeriet och vad gör du där?
Mm. Berättarministeriet är en stiftelse, en icke-vinstdrivande partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse. Och vår vision är ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Och då undrar man kanske hur vi uppnår den. Jo, men det gör vi genom att vi erbjuder ett stöd till lärare och elever i så kallade högindexskolor. Alltså skolor med högt socioekonomiskt index. Både i Stockholm, Göteborg och Malmö där vi driver utbildningscenter. Men också faktiskt runt om i landet. Och vår verksamhet består av våra kreativa skolprogram med grund i storytelling. Som elever och lärare genomgår.
Varför är det just de här skolorna ni vänder er till?
Ja, men bra fråga. Skolan har ju ett kompensatoriskt uppdrag. De ska se till att alla elever får en likvärdig utbildning. Men på grund av den boendesegregation som vi har sett de senaste åren så har ju också en skolsegregation uppstått. Och det betyder att det är väldigt svårt för många skolor att uppnå sitt kompensatoriska uppdrag. Så därför ser vi att Berättarministeriet kan vara ett stöd just till de skolor där många elever har en tyngre ryggsäck och där det tyvärr är en större risk att eleverna går ut grundskolan utan gymnasiebehörighet. Det betyder inte på något sätt att det här är dåliga skolor eller något sånt där, utan det betyder att det är en lite svårare elevsammansättning, och där ser vi att vi kan erbjuda vårt stöd till lärare både genom våra skolprogram men också genom olika kompetensutvecklande insatser för lärare.
Berättarministeriet har ju, som du nämnde precis, liksom öppnat upp nu i Malmö. När drog ni igång?
Ja, men det är väldigt kul att vara igång. Vi drog igång i mitten på februari. Och vi var faktiskt fullbokade redan innan terminen drog igång, vilket är jätteglädjande. Så vi kör nu hela vårterminen och håller redan på att boka in skolklasser även inför höstterminen.
Hur har ni jobbat för att nå ut till skolor, eller har de hört talas om er och hört av sig direkt, eller hur har ni tänkt där?
Ja, men det har verkligen varit ett gediget och systematiskt arbete som vi i teamet här i Malmö har jobbat med. Vi har varit ute på många skolor och informerat om vår verksamhet, och då är det just de skolorna som har ett socioekonomiskt index på över 100. Och är man nyfiken mer på det så kan jag tipsa om vår skolkarta som finns på Berättarministeriets hemsida. Där kan man se vilken indexering alla skolor har. Så där har vi fått äran att komma ut och ta plats på APT och liknande och berätta om vår verksamhet och ge med lärarna möjlighet att boka in sig på våra skolprogram. Och vi fick som sagt en jättefin respons, vilket har varit väldigt roligt. Och sen har vi här i Malmö också, eller i Region Skåne också, jobbat med de skolorna som ligger utanför själva Malmö stad. Man kan också besöka oss eller ta del av vårt material utan ett besök hos oss. Så att vi har jobbat med skolor i Lund och Eslöv och Kävling, och där har vi också varit ute och berättat om vår verksamhet.
Det låter ju helt fantastiskt. Jag har förstått det som att ni också erbjuder språkutvecklande skolprogram med storytelling som grund. Kan du berätta vad det betyder?
Men precis, skolprogrammen är stommen i vår verksamhet kan man säga. Och som jag berättat för er nu så är vi som sagt en stiftelse och vi driver utbildningscenter. Men för barnen så är vi faktiskt ett bokförlag. Så barnens första möte med Berättarministeriet är att det kommer ett brev till klassrummet. Och det kommer från medarbetarna på bokförlaget som säger: "Hej barn, vi har lite problem på vårt bokförlag. Vi har slut på fantasi och vi har inte kunnat producera några fantasifulla berättelser på sistone. Så det går ganska dåligt för bokförlaget. Men vi har hört att E-klass, de har jättemycket fantasi. Vi hoppas verkligen att ni kan komma och hjälpa oss att skriva en berättelse." Och så börjar historien om bokförlaget. Och på bokförlaget så har vi byggt upp olika karaktärer. Och i skolprogrammen, oavsett om barnen besöker oss i utbildningscentret eller inte, så får de kommunicera med de här olika karaktärerna som finns på bokförlaget. Och det innebär att barnen hela tiden har en extern mottagare, vilket gör att skriva text och sådär blir väldigt meningsfullt för barnen när de hela tiden får en återkoppling. Och de hjälper egentligen oss alltid att lösa olika problem. Och hos oss så är det barnen som är experterna. Vi samarbetar också med olika samhällsaktörer. I ett program så jobbar vi till exempel med Karolinska institutet. Där går det lite trögt med forskningen, så de ber barnen om hjälp att lösa lite olika forskningsproblem och experimentera lite. Så att hos oss är det barnen som liksom får ta plats, får hitta sin egen agens och så får driva storyn framåt tillsammans med oss.
Det låter jätteroligt.
Ja, verkligen. Alltså vilket fantastiskt upplägg. Hur många skolor har ni liksom möjlighet att hjälpa samtidigt?
Oj, det var en bra fråga. Vi har i själva våra fysiska utbildningscenter så har vi en begränsning att vi kan ta emot en skolklass per dag. Så det blir väl ungefär ett 50-tal tillfällen per termin i våra fyra olika utbildningscenter. Men sen i och med att vi kan erbjuda mot material också till skolor som inte tar sig till oss fysiskt, så finns det nästan obegränsade möjligheter för hur många skolklasser som vi kan stötta.
Ja, jätteroligt. Men jag har förstått som att ni också använder er av volontärer i er verksamhet. Att det är de också som möter klasserna tillsammans med pedagoger. Hur blir man volontär hos er?
Ja, men precis. Volontärerna har en jätteviktig roll för de skolklasser som besöker oss. Ett viktigt ben i vår verksamhet är att skapa möten mellan olika grupper kan man säga, och just att erbjuda barnen en närvarande och engagerad vuxen som inte är en lärare eller förälder. Så att när volontärerna är med hos oss så är de helt enkelt en vuxen som lyssnar på barnen, som stöttar, peppar och som, ja, men, tar deras fantasi på allvar. Och för att bli volontär så behöver man vara över 18 år och lämna ett utdrag ur belastningsregistret, och man behöver gå en grundutbildning hos oss. Den kan man göra både digitalt eller i ett av våra utbildningscenter. Det kan man anmäla sig till på vår hemsida. Och vi har ett jättestort behov av volontärer, både i Malmö men faktiskt också i våra andra utbildningscenter. Så att det vill jag verkligen uppmuntra till om man vill vara en del av den här världen och vara en del av att stötta de barn som behöver det mest.
Hur mycket tid förväntas man lägga ner som volontär?
Man är med under förmiddagar när skolklasserna kommer till oss, och då går det åt en förmiddag kan man säga. Och man behöver vara med minst 2 gånger per termin. Sen om man kommer mer är det jättetacksamt, men det är inte ett krav. Det är grunden för volontärskapet. 2 gånger per termin under förmiddagstid.
Ja, det låter ju som att det skulle nu de flesta kunna få in. Amanda, vad skulle du säga, vad är er största utmaning nu när verksamheten är ny och även liksom där du ser framåt?
Ja, men en utmaning är, dels är det volontären, att vi vill vara en vuxen per 4 barn när vi tar emot skolklasser, och det är ungefär 8 vuxna per dag. Då kan man ganska snabbt snurra ut i huvudet att det är ganska många volontärer som behövs. Så att det skulle jag säga är alltid en utmaning. Och sen så vill vi också nå de skolor som ligger utanför Malmö som kan ta del av vårt material i klassrummet. Så det är också någonting som vi jobbar mycket med, att nå just de skolorna också.
Ja, jättespännande. Tack så jättemycket, Amanda. Det här var jätteroligt att få höra mer om, och vi önskar Berättarministeriet all lycka till. Hoppas att ni kommer göra succé.
Ja, men stort tack, och tack för att jag fick vara med.
Det här var allt från oss idag. Om du vill följa oss så finns vi på Facebook och Instagram. Där heter vi bubblepodden.se. Lämna jättegärna en kommentar eller skicka ett DM till oss om du vill tipsa om ämnen vi borde ta upp eller berätta vad du tyckte om vårt senaste avsnitt. Du kan också besöka vår hemsida bubblepodden.se, och om du vill lyssna på fler avsnitt från oss så finns de överallt där poddar finns. Om du gillar podden, tipsa jättegärna om den och lämna ett omdöme eller betyg i din poddspelare. Ju fler lyssningar vi får, desto större sannolikhet för att vi kan fortsätta. Ha det så bra!
Hej hej!